Vi tonar in. Exteriör Norra Barrens, Kalimdor. Vi befinner oss på de sandiga vidderna strax norr om The Crossroads. Solen har sakta börjat sänka sig och de få träden har börjat kasta långa skuggor. Allt har antagit den guldröda färgen som bara kan uppstå här i Barrens vid denna tid på dygnet. En flock lejon ligger och njuter av den kvardröjande värmen i sanden under ett träd. Allt andas ett fridfullt lugn. Från norr i riktning mot Ashen Vale kommer nu tre karaktärer. De småspringer med siktet noggrant inställt på värdshuset i The Crossroads. Det är Tobbe, en odöd tjuv med aningen trasiga kläder och två stora dolkar noggrant instoppade i bältet. Det är Ola, en tauren-shaman som kämpar sig framåt med stora kliv. Hans kläder är vackert utsmyckade och det stora skägget är varsamt flätat i tre stora flätor. Den tredje personen är Jens, en blodalv som rör sig med lätthet över slätten. Bredvid honom skuttar en liten demon ivrigt tjattrande. De tre...
Bryt! Vad fan snackar de? Var det här med väg 74 att göra?
Nej, ingenting. Jag försöker med att sätta en stämning här när vi ska prata spelutveckling.
Nej, men vad fan. Det här låter ju öken.
Nej, du får helt enkelt lyssna på avsnitt 31 av väg 74. Ja, visst, det är ju det du gör.
Podcast om mjukvaruutveckling. Jag sitter här tillsammans med Tobbe som vanligt. Hej Tobbe.
Hej Ola.
Och Jens. Hej Jens.
Hej.
Jens är en grym spelutvecklare och du har jobbat på Starbreeze, LucasArts och numera Indie.
Ja.
Varmt välkommen.
Tack, tack.
Och idag ska vi snacka spelutveckling.
Mm, i stort och smått.
Ja.
Det ska bli väldigt intressant, se vart det hamnar någonstans.
Ja, både du och jag är ju gamla gamers. Eller ja. Gamla och gamla, nu menar jag före detta, men det är inte heller sant för jag spelar fortfarande.
Men jag spelar väl i allra högsta grad fortfarande.
Ja, du spelar mer än vad jag gör, skulle jag säga.
Ja.
Men innan vi gör det ska vi ta och zooma in lite.
Mm.
Idag tänkte vi snacka mikropauser.
Mm.
Det var du som ville prata om det, Tobbe. Vad menar du med mikropaus?
Mikropauser, det är ju sånt man tar ibland. När, alldeles för sällan kanske. Men när man behöver sträcka på benen eller sådär. Släppa det man håller på med. Man kanske...
Rensa skallen.
Ja, precis. Mm. Det var precis det jag sökte.
Hur gör du nu? Vill du rensa skallen då, Jens?
Ja... Ni nämnde ju det här innan, så jag har ju förberett. Mm. Jag brukar gå bajsa. På ja. Riktigt alltså, det är jättebra.
Då kan jag tänka mig.
Då kan man inte tänka på någonting annat.
Men man har ju bara en chans, det är det som är.
om man inte har någon skuld med sjukdom.
Ja, precis.
Eller äter väldigt mycket gummibjörnar, medan man programmerar.
Ja. Jag tror att efter ett tag då, om du är de här gummibjörnarna som du snackar om, som jag vet vilka det är. Då får man många chanser och man kan inte tänka på programmering sen. Eller det efter. Mm. Ja. Nej, jag brukar inte alltid göra det. Men jag minns ett projekt som jag satt i och jobbade. Och där spelade vi mycket spel på vår mikropaus. Då spelade vi Bomberman Multiplayer. Så kopplade vi ihop våra GBA-er, Game Boy Advance. Och spelade Bomberman mot varandra. Det var ganska lagom, 10 minuter då det tog att spela en match.
Mm. Vi kastade en del silo också.
Ja, just det. Det hade jag glömt.
Ja. En silo, det är en liten metallring med någon plastvinge på. Eller det är en väldigt skum grej. Men man kastar den som en amerikansk fotboll och så flyger den vansinnigt långt. Mm, så man tror vi kasta till varandra.
Jag tror vi kunde få den där flyga 50-60 meter.
Jag kommer ihåg att jag kastade sönder min arm på den.
Just det. Du fick silo-arm.
Det funkar kanske inte så bra på kontors.
Nej, man fick ju gå ut och göra det då.
Men då fick du ett miljöombyte och en rensa
skallen. Och lite frisk luft.
Frisk luft.
Gå fika brukar vi göra annars ibland. Eller gå och äta en glass.
Ja.
Det är lite somrigt.
Ja.
Men det är också så här. I Sverige kan du kan göra det. Ta en kopp kaffe i vilket land som helst. Men det är så här. Ta en fika. Mm. Ganska.
Men, jag jobbar ju i San Francisco ett tag. Och då jobbar jag på ett kontor med tre andra. Men jag införde klockan tre fika.
Ja.
Fick de ställa upp på. Man, gick man
supersvenskt.
Ja, nej, men vi använde ordet fika verkligen. Det tyckte de var kul såklart. Det heter man och tog kaffe och någon cookie eller någonting sånt.
Mm. Jag kommer ihåg när vi hade Estrella här på kontoret och körde den här kursen. Mm. Då var det ordet fika som de föll för också.
Mm.
Det satte sig, det sitter bra liksom.
Det är ett viktigt ord.
Ja.
En parentes så var jag och hjälpte min äldsta dotter är scout. Så var jag och hjälpte scouterna att måla om deras scoutstuga här förra helgen.
Mm.
Och då var det väldigt mycket fika. Och så var det en sydafrikaner som tyckte, ska ni fika nu igen? Han förstod inte alls det där. Man skulle fika hela tiden.
Det skulle jobbas tyckte han, eller?
Ja, jag tror det.
Jag tror den här mikropausen, jag tror ju på att, eller åtminstone så behöver jag den, åtminstone en på förmiddagen och kanske två på eftermiddagen. Och ja, jag vet inte.
Men behöver du ha den när du behöver ha den, eller behöver du ha den liksom
bestämda tider?
Eller som lunch ungefär, lunch äter man klockan 12
typ. Nej, ibland så, fast det här är inte så ofta som jag inte ser det, så kör jag bara fast i någonting.
Ja, men precis, då är det liksom ett sätt att rensa hjärnan och så.
Ja.
Men då, det är då man behöver gå iväg liksom själv mera, tycker jag.
Ja,
det,
ja precis, mm. Ja. Och vara helt...
Det där är en fördel när man parprogrammerar, för då är det lättare att upptäcka att man behöver paus också,
ja.
Tycker jag.
Ja. Du blir liksom på...
För det är lätt att så här fastna i, bara sitter och spenderar tid i onödan när man hade varit mycket mer effektivt att gå iväg två minuter och sen komma tillbaka.
Mm. Ja, men det märks, det brukar märkas på den personen, om du sitter och pratar med någon och sen så bara seglar de iväg i tanken, då är det så här, okej, okay. Så blir det så här helt glansig blick. Okej, okay, men aha, okay, det verkar som att vi ska ta en paus här.
Det är då magin händer.
Ja, kanske.
Det är då man ska segla
ner. He's in the zone!
Precis, det är då de kreativa idéerna kommer.
Ja. Jag säger det kanske.
Apropå kreativa idéer. Ståmoped.
Rakt in i ämnet.
Ja.
Ja, var börjar det här? Så här? Jag vet inte hur många som har ägnat sig åt spelutveckling, men jag tror inte att det är så många. Så en så här brännande fråga som vi har är egentligen, hur börjar ett spel?
Hur börjar ett spel? Hur börjar man göra spel?
Ja.
Det är ett intro, så börjar ett spel.
Ett spel börjar med ett intro, traditionellt. Ja. Logger, mycket logger.
Och sen en tutorial.
Man börjar från början och så stoppar man in förläggarloggan och sen have och...
Och när man har gjort det,
då börjar man fundera på...
Får man utveckla ett spel så linjärt?
Nej, alltså... Man börjar i vilken ände som helst, faktiskt.
Man börjar väl oftast med en idé, gissar jag.
Ja, men idén kan vara precis vad som helst. Alltså, i extremfallen kan idén bara vara en känsla eller någonting sånt. Men det är ju väldigt...
Oj, det låter konstigt.
Ja, det är ju väldigt artsy, liksom. Men jag vet folk som börjar i den änden också. Själv börjar jag ofta med spelmekanik, för att så tänker jag. Men många andra börjar ju med liksom en story ofta.
Mm.
Eller en, liksom ett embryo till en story eller någonting sånt. Men det finns verkligen inga rätt eller fel där, utan man börjar någonstans och sen bygger man på det.
Mm. Har du någonsin varit med om ett spel som börjar på ett sätt och slutar som ett annat?
Ja, alla spel. Ja, men så är det verkligen. Alltså, det tar så pass lång tid att göra ett spel så att det, liksom, det förändras... Det förändras från det man tänkte från början är aldrig det som blir bra i slutändan. Och sen är det ju ofta, börjar det ofta liksom någonstans med en person eller någonting sånt. Och sen så är det för det mesta många personer som gör spel. Och då kommer ju jättemånga personers idéer och så in.
Mm.
Vårt första spel som jag gjorde när vi jobbade på Starbreeze var ju verkligen extremfallet när vi började skulle göra en arena shooter till PC multiplayer.
Mm. Så var det här, vilken tid var det här?
Det här var runt 2000, tror jag.
Och då hade Doom och liksom... De
ja, då var det liksom Quake. Det var ju det vi spelade på våra mikropauser som inte var så mikro.
Långa mikropauser.
Ja. Väldigt långa mikropauser. Så då byggde vi någonting liksom steampunkigt, Quake-liknande.
Mm.
Så skulle vi konkurrera med dem. Men liksom, 2 år senare när vi var färdiga så hade vi ett hack and slash fantasy RPG till konsol.
Ja, det är lite skillnad.
Och det var väl inte någon trevlig liksom, process att ta sig från det ena till det andra. Men alltså, det var ändå spår av idéer från, liksom, från början som kom med hela vägen till slutet.
Mm.
Men vad är det för faktorer som påverkar det här då? Den här ändringen? Liksom? Jag antar det finns många faktorer. Men...
ja, det kan ju vara vad som helst. Alltså, i det där fallet så var det väldigt mycket liksom, externa saker som drev på. När vi började så var det exakt vad vi ville göra. Sen så liksom, behövde vi finansiär här. Så då kom ju de in och sa okej, okay, det måste vara till konsol, inte till PC. Okej, då kanske vi inte kan göra en första persons shooter, för de funkade väldigt dåligt på konsol. Det var väl, tror jag, innan Halo hade kommit här till och med. Så det var ingen som hade lyckats göra det. Så då fick liksom, vi har tredje persons kamera istället. Och sen så, jag kommer inte ihåg varför. Ja, Steampunk, det säljer aldrig.
Nej, okej.
Fantasy däremot.
Det brukar funka. Det var sånt skitbra.
Ja. Nej, men det var mycket sådana saker. Och sen så är det liksom, man hittar ju saker och ting som funkar och saker och ting som inte funkar. Och sen så är det ju, det gäller ju att hoppa på det som funkar.
Ja.
Mm. Så. Sen beror det lite på liksom vad... vilket håll man drar åt som team också. Vad man vill göra, vad man vill uppnå. Och, ja.
Jag inbillar mig att de flesta spel utvecklas i grupp. Mm. Det är väldigt få spel som man lyckas utveckla helt ensam.
Ja.
Hur skulle du...
med några jättefina undantag.
Men... ja. Men hur skulle du kunna beskriva ett team? Hur sätts de ihop? Eller får de välja ihop sig själv, så att säga?
Alltså det beror ju helt på hur, det är som att fråga liksom hur startar sitt företag.
Mm.
Så, det beror helt på vad man har för förutsättningar.
Men om man ser till de teamen som du har...
ja, alltså som när jag startade på Starbreeze, då var det liksom en person som började dra samman lite folk som man inte kände. Det var Magnus Höglad som grundade Starbreeze. Men jag hade väl träffat honom några gånger när han frågade om jag ville vara med. Och sen hade han lyckats rekrytera några till och någon gammal kompis och så. Men annars var det ju liksom online-rekrytering, typ.
Mm.
Och sen drogs vi tillsammans och blev liksom ett core team. Och sen så fick vi finansiering och kunde växa och liksom stabilisera oss lite. Så det är liksom ett ganska normalt sätt. Är man redan ett stort företag som omkonstrueras, då flyttas man eller omkring på alla sätt som man företag flyttar omkring folk. Så. Men det är ju just, det är så säkert med all programvaruutveckling, men teamet är ju extremt viktigt, tycker jag. När man ska bygga kanske, liksom, kanske mer så när det ska vara kreativt också. För det...
ja, precis. När det är en så pass kreativ process som spelutvecklingen måste vara. Så,
att första spelet blir alltid skit på ett team. Mm-hmm. Alltså, det är säkert inte så, men det är en ganska bra regel.
Det känns så. Ja.
I alla fall på större team, för att det är så himla mycket som liksom måste nötas in och man måste hitta sättet på att prata och liksom jobba och förstå varann och kompromissa och allting sånt.
Mm.
Så att teamen blir extremt viktiga. De är liksom inarbetade.
Du säger att allas idéer kommer till vara också.
Väldigt mycket. Och det är jätteolika på olika team liksom hur det styr, hur mycket toppstyrt det är. Men på de som jag jobbar på har varit extremt kollaborativa. Särskilt på Starbreeze, vi startade ju helt utan designers. Alltså vi hade level designers som byggde arkitektur och såna saker, men själva liksom vad man ska kunna göra i spelet hade vi ingen person som var anställd för att ta reda på, utan det var sånt vi 6 pers från grunden liksom diskuterade oss fram till allt eftersom.
Blev ni mer och mer specialiserade då, eller?
Med tiden blev ju det, och liksom, ju mer teamet växte så fanns det även ett behov av att strukturera upp. Liksom, är man 6 personer, då kan man ha det så.
Mm.
Är man 30 personer så funkar inte det riktigt. Utan då måste man ju ha liksom mer...
arbetsfördelning.
Mer arbetsfördelning, men det blir ändå just den här liksom, vem som håller visionen, det kan se ganska olika ut.
Mm. Har du varit med om flera olika exempel?
Jag kanske inte personligen så mycket, för jag har alltid jobbat på sådana team där det är väldigt distribuerat. Och olika personer håller i olika delar av versionen. På Starbreeze var det liksom våran art director som höll väldigt mycket liksom visuella och story och lite sånt. Och så hade vi liksom level designer som var mer höll i visionen. Liksom, vad hände från sekund till sekund, som man brukar prata om. Jag stod mycket för liksom systemmekanikerna, liksom hur kontrollerna fungerade, vad man kunde göra som karaktär och lite såna saker. Och det där överlappar ju hela tiden, som det ska göra i alla bra spel. Och då får man ju jobba ihop så. Men det finns många andra team där du har en person som ska ha svaret på alla frågor. Och det blir kanske en annan
typ. Är det den personen som har hittat på idén då också?
Ja, det måste det ju mer eller mindre vara. Inte vet jag vart idén kommer från ursprungligen.
Det är ett hjärnspöke.
Men som har en exakt bild, det går ju inte, men har en bild över vad spelet ska bli och är väldigt duktig på att förmedla den också. Det är ju liksom ett heltidsjobb. Och liksom hela tiden vara inne och styra alla åt rätt håll.
Där måste ju den enskilda utvecklaren få en mindre frihet också, eller?
Ja, och så blir det ju liksom även på stora team. Alltså, även om vi var väldigt kollaborativa i vår design när vi jobbade på Starbreeze, så var det ändå liksom ett core team som bestämde sig för exakt vad det skulle vara. Liksom de som sitter under där får inte alls samma frihet att jobba. Så det blir ju en liksom kreativ hierarki, formell eller informell. Men liksom i varje bra team så liksom bra idéer kommer ju upp underifrån hela tiden. Och det tycker jag liksom, ju bättre man är som team på att lyckas ta idéer från precis alla, desto mer framgångsrik kan man ju vara. För att bra idéer kommer ju överallt ifrån liksom. Det gäller ju ofta att jobba länge med spelet för att veta vad som är en bra idé också. Så att liksom, det är teamet som jobbar med spelet, det är därför de kan komma fram till vad som är bästa väg att gå med liksom, om det är någonting som inte fungerar eller om man bara kommer på en bra idé, så måste ju liksom organisationen finnas där för att snappa upp det. Och
det där är vi dåliga på i andra sammanhang, känner jag.
Snappa upp olika.
Ja, snappa upp bra idéer från utvecklare i teamet och sådär.
Precis, jag tror att en alldeles för hård specialisering leder till att en produktägare, vad ska kalla det, de styr den upplevelsen eller produkten. Och sen så har vi ofta tekniker som, eller databas som styr, okej, vad ska vi göra utifrån, vad heter det, utifrån den här produktidén vi har. Men jag tänker med ett spel, där har du ju... Det känns som att alla spel jag har spelat har liksom pushat den här tekniken till max. Så där behöver du kanske ha någon som driver en... Vi kan inte ha en person som driver den tekniska aspekten, utan den går hand i hand med den visuella. Eller...
Mer eller mindre är det ju så. Det är olika på olika spel också. Liksom hur viktigt det där är och hur viktigt det är att pusha teknik. Det har ju gått ner i viktighet, tycker jag, de senaste liksom, 10 åren.
Hur kommer det så?
Ja, behovet, alltså väl två saker. Det ena är liksom att middleware, som, alltså tredjepartsmotorer som Unity eller Unreal eller så, håller en väldigt hög nivå och är enkla att använda, så att de har gjort mycket av grundarbetet för tekniken. Men det andra är att man har liksom uppnått, det är sällan man är begränsad av tekniken för att realisera idéer nu för tiden.
Okay.
Förut var det alltid så. Liksom, nej, vi kan inte göra det. Vi kan bara ha 4 karaktärer på skärmen samtidigt.
Ja, just det.
Det var liksom de spel vi hade på Starbreeze hade vi sådana hårda begränsningar. Och då det är ganska mycket idéer som faller bort då på liksom, här ska det hända det här och här. Nej, det går inte. Vi kan bara 4 karaktärer.
Nej, just det.
Jättetråkigt liksom. Nu är det de... Nu har vi mer datorkraft och ja, så.
Det finns väl lite av en så här retrotrend också som gör att folk inte kräver det här absolut.
Ja, det beror ju på vad man...
coolaste tecken hela tiden heller, utan det är gameplay som är viktigare.
Ja, det beror på vilken marknad man riktar sig till. Så. Men för många spel är det ju oviktigt. Liksom de spel vi jobbar på, vi gör 2D-spel nu. Och vi är ju inte särskilt begränsade av teknik överhuvudtaget.
Shit, vad old school.
Shit, vad old school. Ja, nej, men visst.
Det ska ju vara 4D nu.
Om ni inte är begränsad av en, vad ska vi kalla det, teknik. Mm. Det känns ändå som att någon form av begränsande faktor finns det som gör att okej, hur kan vi bedriva utveckling? Kan vi bara ösa in folk eller den här finansieringen? Kan det vara en begränsning i sig? Eller?
Alltså, allting är begränsningar. Liksom, har man en idé så kostar ju den.
Ja.
Så, hur jobbigt är det att göra det här? Det är bara det att det går idag att göra det mesta. Men sen så får man ju liksom bedöma om det är rimligt. Det är ju sällan.
Ja, du kanske vill testa din idé. Så här, har det bäring? Skickar du ut det då som en... Hur testar man en...
Men lite det ni jobbar med på LucasArts.
Ja, alltså jag jobbade på ett litet team på LucasArts. Det var inte meningen så, utan meningen är att jag skulle jobba på ett jättestort team. Jobba på Indiana Jones, men innan jag började så stängde de ner hela teamet. Så. Jag hade skrivit på anställningsavtal och sen sa, oops! Så vet jag att du skulle jobba på, finns inte längre.
Trist.
Ja, alltså alternativet de hade var alltså ett litet team. De ville ta fram nya idéer i den här liksom, gigantiska maskineriet som är Star Wars och Lucasfilm. Så.
Mm.
För det har de, konstigt nog, hade de problem med att ta fram nya idéer. Men då jobbade vi på ett litet team som just skulle ta fram en massa sådana idéer. Med förhoppningen hade de då att man skulle kunna ta en sån liten idé och testa den i marknaden. Det var precis när liksom, sälja spel digitalt hade slagit igenom. Så att det här var deras idé. Kan vi testa förhållandevis billigt en idé i marknaden? Och sen då, om det funkar, kan vi skala upp det?
Mm.
Resultatet var att de idéer som funkar i det här spacet, den här Xbox Live Arcade var det, de idéerna kan man inte skala till Hollywoodfilmer.
Mm.
Utan då måste man göra lite små quirky, roliga spel som är liksom mekanikfokuserade. Lite så. Så det var ingen bra idé.
Nej. Så hur brukar... Finns det några andra så här finansieringsmodeller som du har jobbat med?
Hur finansierar man spel?
Hur finansierar man spel? Alltså på... Back in the days när jag jobbade på Starbreeze, då var det ju förläggare. Man plockade ihop ett team och sen så gjorde man en prototyp och sen gick man till en förläggare med massan i handen och sa hej, kan vi få 10 miljoner kronor för att göra ett spel?
Okej.
Och det var egentligen nästan det enda sättet att göra det på. För spel var, det fanns inte småspel. För det fanns inte ett sätt att sälja småspel.
Nej, utan de såldes i en plast, inplastad kartong.
Ja, och det kom med så mycket liksom, grundläggande kostnader så att de måste säljas till liksom, 500 kronor.
Du måste stå från 1-4 spelare på dem.
Precis, då skulle man uppfylla alla de här fåniga kraven. Ja, det var väl multiplayer som var just det artificiella kravet som de stoppade in. Nej, man skulle ju ha, ja det kom ju senare, men liksom Xbox Live-stöd så man hade sin friends list i spelet och lite sådär som så man kunde kryssa i där bak. Nej, men det finns ju kvar idag också, just det här med att man stannar ihop ett team och sen går till förläggare och ber om pengar. Men den är inte alls lika vanlig som den en gång i tiden var. För det första för att den typen av spel är inte lika vanlig som det var. Utan nu är det mobilspel som är liksom det mest expanderande. Och de är ju mycket mindre. Nu har väl de bara gått upp i budget också. Men där är ju finansierar man själv. Och som så många är ju free-to-play-spel.
Så hoppas man att det säljer.
Vad sa du?
Och så hoppas man att det säljer.
Och så, ja, precis. Jag jobbar ju med indie. Det är lite samma tanke. Alltså, det är väldigt få indie som tar in några pengar i förskott. Utan... man gör spelet och sen hoppas man på att det säljer, precis. Men å andra sidan så kostar det ju inte så mycket.
Nej, finns det ingenting? Kan du inte tjäna pengar under tiden, så att säga?
Nej, inte förrän du har någonting som går att sälja, typ. Nej. Men du har ju liksom... Det finns ju försök till att komma runt det. Liksom...
Man kan kickstarta sitt spel.
Man kan kickstarta sitt spel, då behöver man ju inte ha någonting. Nästan, förutom att man måste vara kändis.
Ja.
Men det är ju du, så du är ju känd.
Inte känd nog.
Du har ju en special thanks i Monk Island.
Ja, just det.
Det såg faktiskt jag och Micke när vi spelade igen.
Jaha, kul. Ja, det var en barndomsdröm. Monk Island var ett av de spelarna som fick mig att vilja bli spelutvecklare.
Ja.
Ja, nej, men kickstarting är ett bra exempel. Där börjar man liksom så tidigt som det bara går. Nu för tiden har ju kraven för att lyckas med en kickstarter gått upp också. Man måste ha ganska mycket att visa. Alltså det går ju om man har tur annars också, men det har ju liksom blivit så himla mycket kickstarters.
Ja.
Så att vara på kickstarter är ingen
drunknar.
Early access är nästa steg.
Vad betyder det då?
Det betyder att man tar sin halvfärdiga spel och så släpper man det på exempelvis Steam. Det börjar komma på andra plattformar också, men och så tar man betalt som vanligt. Och så säger man att det här spelet är färdigt någon gång.
Ja.
Det är inte färdigt nu, men ni kan få köpa det ändå.
Och det var ju någon form av continuous delivery egentligen.
Ja, och det var ju Minecraft som började med det. Det är de som Notch där som revolutionerar hela businessmodellen för det.
Det var ju beta i flera år.
Ja, alfa till och med. Det var ju knappt ett spel när han började, men liksom, ja, ni behöver inte köpa det.
Nej.
Och sen lyckades, och sen så har ju det blivit en grej, och nu är det funkar för en viss typ av spel.
Ja, precis.
Det är tråkigt, för det funkar inte för ganska många andra typer av spel. Det skulle inte funka för vårt spel som vi jobbar på nu. Nu jobbar vi på ett single player spel, ett open world pinball spel. Men just för att det är single player så funkar inte early access, för att där vill man ha liksom storyn.
Precis, det måste ju vara om det är storydrivet eller inte egentligen.
Ja, storydrivet, och om det har...
Du kan ju för sig göra någon episodbaserad variant. Men...
Ja, det gör de ju också. Episodic har ju också fått en liten revival i samband med early access, för att folk är vana och liksom köpa saker innan de vet vad det är. Men för liksom spel som försöker berätta en historia så funkar ju inte det om man inte får, om det inte är färdigt.
Nej, du behöver ju ändå ha en, inbillar jag mig, en spelmotor klar och mekaniken klar om du ska ha köra episoder.
Ja, det är ju ganska mycket jobb att bara få ut första episoden. Det är ju folk som gör det, alltså, som hela Telltales, när Walking Dead och allting sånt. De har ju byggt upp en plattform för att bygga en viss typ av spel. Som de, den gjorde de mer eller mindre färdig, och sen så kunde de börja släppa episoder. Och de har ju lyckats bra. Men det går nästan inte att applicera på andra spelgenrer.
Nej.
Överhuvudtaget. Men annars har ju hela mobilsektorn lever ju på free-to-play nu. Gratisspel som man tar betalt i appen. Och där släpper de ju nu ofta väldigt tidigt. De här största släpper ju bara i några få länder också för att testa. För att liksom förfina vad de tar betalt för, och så att folk inte slutar spela.
Nej.
Innan de liksom drar på stora marketing.
Så att
spaken där, och så släpper det över hela världen.
Så då gör man spelet nästan klart, men sen så anpassar man sig lite efter tiden ändå utifrån vad som funkar och inte funkar.
Ja, väldigt mycket. De är ju ofta väldigt enkla, de spelen, fortfarande. Men det händer väl saker där också. Så att, alltså, ju mer komplicerat spel, desto längre måste du vänta innan.
Ja, just det.
Innan du kan släppa det någonting.
Innan du, liksom, du har din idé, och innan det, liksom, det når någon form av slutkonsument, så behöver du upp till en viss nivå.
Ja, innan det ens går att uppskatta.
Ja.
Och ju mer liksom upplevelsebaserat spel du har, desto senare i produktionen når du den punkten. Och för liksom ett storydrivet spel, då måste det vara färdigt i princip innan.
Då har man ju en shot på upplevelsen liksom.
Ja.
Men är det så att det, du har, låt oss säga, du försöker bygga ett stort spel som ska liksom bli mindblowing, liksom, det ska bli hur bra som helst. Är det väldigt datumdrivet då, eller är det drivet av liksom content? Hur brukar det ske?
Alltså, för det mesta styr ju ekonomin när du måste bli färdig med spelet.
Okay.
Och har man en förläggare så kommer man ju överens om ett datum. Spelet Riddick som jag jobbar på, Chronicles of Riddick, det var en film som skulle släppas. Och den var väldigt mycket viktigare än vad spelet. Så att det var inte så att vi kunde ändra på filmdatumet. Så att då hade vi våra datum klart. Och då gällde det att vara färdig då.
Ja. Men hur jobbar ni med omfång då? Liksom, ska spelet vara, det ska vara så här mycket? Eller skär ni i liksom omfånget för spelet? Eller
det gör man ju alltid oavsett. Att skär. Och liksom, det är en väldigt levande produkt att göra ett spel. Och hur bra speldesign man än blir, så kan man inte säga att det här, så här gör vi, det blir kul.
Nej. Nej.
Då gör man så här, och så blev det inte kul. Det är lite 50-50. Om man är bra speldesigner.
Okay.
Jag har inte träffat någon speldesigner än som kan ha en högre rate.
Men är det så att en genomsnittlig speldesigner upplever många liksom 50% floppar och 50% liksom...
Nej, men en bra speldesigner dödar ju idén snabbt.
Okej.
Och det finns ju liksom miljoner idéer som man testar i någon form, men som man scrappar. Och ett riktigt bra spel har ju klippt bort allt som inte är tillför. Vilket är svårt, såklart. För att man är ofta kär i sina idéer.
Ja, och så, men... Jag har alltid fått uppfattningen att det är en ganska linjär process, men det låter här som att det är mycket mer iterativ och mycket mer utforskande.
Ja, det, och återigen, det beror på vilken typ av spel man gör. Gör man ett väldigt storydrivet spel där storyn står i centrum, då kan man kanske skriva storyn från start till slut. Ja. Ungefär som man gör en film.
Ja.
Men gör man ett mer mekaniskt drivet spel, ja, säg Minecraft som de flesta känner till, liksom, det inte hade, jag misstänker att inte han hade någon idé, liksom ren idé vad spelet var. Jag tror inte ens de vet det nu.
Nej.
utan det märker man ju, liksom, vad man får, vad blev roligt, vad tycker folk om att göra. Och det gör man ju antingen om spelet finns tillgängligt för publikt, eller så gör man det med testare, liksom, internt. Man måste ju ta reda på vad som är roligt och sen så bygger man på det. Och sen så tar man bort allting som inte är roligt eller så. Olika anledningar till varför man inte jobbar vidare på vissa saker. Ja, nej, men det är jätteiterativt.
Så att det är liksom förutsättningar. Du sa det här spelet som ni började på, det fick verkligen förändrade förutsättningar.
Ja, jo, det var ju extern drivkraft mycket till varför det blev förändrat. Men det finns lika många exempel där det är interna saker som styr. Liksom alla spel påverkas. Det är jättevanligt att man stoppar in ett nytt vapen och så, oj, det blev 10 gånger starkare än vad jag hade tänkt.
Ja.
Det ska vi ändra. Då säger någon, nej, men vänta. Det här var ju kul.
Ja.
Jaha, fan. Hur ska vi nu få det här att funka tillsammans med alla andra? Och så blev det liksom en over the top shooter istället för liksom någonting lite mer sansat.
Mm. Det är lite kul. Jag kommer ihåg sådana saker som förändrade spelet, fast det var ju redan ute. Det var ju Quake.
Ja.
Och då började jag springa runt och skjuta med ärtbössa och sen fanns det raketgevär. Men efter ett tag så kom de på att raketgevär är ju stor skada. Men du flyger ju också långt av det. Då kan du raketgevär hoppa.
Ja.
Och då fick ju liksom banan en helt annan. Jaha, visst, här uppe där skulle vara lite så här snipernäste. Dit kan man ju ta sig på olika sätt. Och då var inte det kul längre.
Och de visste ju inte om det här innan. Just för det där är ju liksom typexemplet på just den grejen. De visste ju inte om det här förrän spelet var släppt riktigt.
Nej.
Att man kunde använda det så effektivt. De visste väl att det gick så här. Jaha, det kan man ju kanske göra. Ja. Så, men det är inte rimligt.
Nej.
Men det blev ju liksom en central sätt att ta sig runt banan snabbare. Och i liksom uppföljare och så, då byggde de in med det liksom i åtanke.
Ja.
Här kan man bara ta som man rocket campar. Vi hade snarlik grej i Riddick också, jättefånig. Där handlar det liksom om man skulle hålla sig mörkare och om man var lite lönnmördare och så. Man kunde döda vakter och sånt. Och så skulle man kunna dra iväg dem och gömma dem. Och sen hade vi stoppat in någonting att när man släpper så fick man en liten knuff. Ja, det upptäckte ju våra level designers. Och byggde genast en bana där man skulle när man stod på en trampolin typ och så kunde man knuffa iväg liket och så hade de byggt en stor måltavla längst ner. Det där tror jag vi smyg med någonstans i spelet. Att om man gjorde det på ett speciellt ställe där det var en helikopterplattform som man hade målat lite med en måltavla och sådär, så fick man några extra grejer. För det var kul liksom. Då vill man inte ta bort det. Trots att det inte alls passar in liksom, i tonen på spelet. Och så.
Det där är ju fantastiskt roligt. Men hur... Det tycker jag för tankarna till. Hur testar du i ett spel? Hur testar du?
Finns det olika saker? Om det funkar iterativt så antar jag att man speltestar kontinuerligt.
Liksom. Ja, det är ju målsättningen.
Det är inte så. Man gör hela spelet färdigt och sen slänger bandet på några kua människor.
Jag tror jag kan gå till vilken spelstudio som helst och fråga liksom, hur mycket testar ni i ett spel? Och sen inte nog, svarar de. Varenda studio jag har någonsin pratat med tror jag önskar att sina utvecklare spelade spelet som man jobbar på mer. För att det är liksom, man måste lära känna det och förstå sig på det och veta vad som är viktigt att fixa. Man måste ju testa det själv. För att det är precis man själv som vet mest om spelet. Vet vad som funkar och inte funkar, vad som är på väg att fixas. Så man kan liksom sålla bort allting som inte är relevant för det man vill ha. Vi försöker ha speltest en gång i veckan. på våran lilla indie-studio.
Mm.
Bara för att få liksom en liten överblick över vad är vi? Jobbar vi på rätt saker?
Ja.
Är det någonting som inte funkar som vi inte har någon plan för? Lite så. Så tar vi in externa speltestare som får liksom aldrig, inte har sett spelet förut. Och så sätter de framför det. Vad uppfattar de? Jättemycket handlar om förståelse. Fattar de att man kan gå här? Är det, liksom,
ja.
Det är jättemycket liksom bara att förmedla den informationen som vi behöver att spelaren ska ha. Som man gör. Man vill ju inte sätta upp text på skärmen. Det är alltid dåligt.
Ja. Det är dålig upplevelse.
Dålig upplevelse är en sån sak man vill undvika. Kan vi förmedla det här på något annat sätt?
Mm.
Man vill inte ha en
voiceover.
Man vill inte ha en voiceover. Man vill inte ha en tråkig tutorial.
Nej.
Spel har ju blivit jättemycket bättre på det här än det var liksom back in the days. För där var det tråkiga tutorials. Där var det jättemycket text. Där var det jättemycket... Ja, manualer var det ju först. Det finns ju inte manual i sikte idag.
Nej, det går inte. Folk har inte tid med det.
Ja, och spelutvecklare har blivit bättre så att...
De
inte behövs längre.
Nej. Sen finns det ju andra typer av testning. Sen har det ju bara ren buggtestning som nu liksom har proffstestare som gör ofta. Som liksom letar problem.
Mm.
Och så. Och sen så nu för din med early access och så, då har ju spelarna få speltesta.
De betalar för att få testa spelet.
Och så har det analytics byggt in och så, så du ser.
Okej, ja.
Så att, ja.
Och analytics, det är typiskt vadå?
Analytics eller telemetry. Ja, alltså det här är också väldigt beroende på vad det är för typ av spel. Är det ett multiplayer shooter-spel, typ Quake eller något sånt där, då kan du registrera bara liksom, vart dör folk?
Mm-hmm.
Och så ritar man ut kartan som en på papper liksom, och sen så ritar man ut hitspots, vart folk dör. Då kan man säga, liksom, ja, är det någon? Här dör folk hela tiden. Här folk är de inte alls.
Ja.
Rita ut vart de är och vad de gör och allting sånt. Får jättemycket data som gör att du kan liksom modda, flytta ett vapen från ett ställe till ett annat ställe bara. Så förändras hela dynamiken.
Mm. Det låter som en hel vetenskap.
Det är verkligen en hel
vetenskap. Det har jag också tänkt liksom, att det måste vara en extremt stor del av många spel, balansering. Liksom. Det måste ligga så vansinnigt mycket timmar bakom.
Multiplayer-spel i alla fall har ju det. Men där har de ju också ofta, de har ju datat blir gratis. För att få spela. När de har, det är därför de har Open Betas också. Nästan efter på multiplayer-spelen för tiden.
Jag kommer ihåg när jag spelade mycket Diablo 2. Så introducerades ett nytt vapen. Alltså ett lite mäktigare vapen.
Mm.
Och då brukar det nerfas efter ett tag kanske. Om det blir för mäktigt. Eller liksom dra ner procenten på något.
Ja.
För att det liksom...
Hade det PvP? Diablo 2, kunde man slåss mot
det? Ja, det kunde du göra.
Ja. För det är där det blir relevant. Annars gör det inte så mycket.
Nej, du kan göra bossen starkare.
Ja, eller överhuvudtaget, det är kul att få vara lite övermäktig ett tag i ett spel som Diablo. Liksom. Och sen så går det till nästa nivå och sen så är fienderna svåra igen. Och så spelar det inte så mycket roll längre.
Nej.
Så i single player spel spelar det mindre roll. Men så fort du har multiplayer, då är det viktigt för att annars blir folk sura. Och så skriver
och det var väl mycket, kom ihåg, i StarCraft.
Mm.
Att det finns ju tre raser.
Det balanserar sig om hela tiden. Ja. Liksom, i varenda patch.
Där siktar de ju på e-sport.
Ja, precis. Det, där är väl ännu större.
Miljontals liksom, kronor i prispengar.
Ja.
Liksom, och så ska det vara en spectator-sport. Liksom, det ska vara roligt att titta på.
Yeah.
Och spela folk på exakt samma sätt hela tiden.
Mm.
Då blir det inte dugg kul.
Nej.
Så det där är Blizzard, de som gör Diablo och StarCraft. De är ju extremt duktiga på... Liksom...
Ja, det har ju blivit stort i Hearthstone också. De har liksom insett att alla spelar det här kortet alltid.
Ja.
Då måste vi göra något åt det. Liksom.
Och det där loggar ju. Varenda gång du spelar ett kort loggas det ju i någon databas någonstans. Så de ser liksom... Vad använder folk? Så att du hjälper ju till. Du hjälper ju Blizzard att göra ett bättre spel varenda gång du spelar.
Mm.
Ja, det är ju bra. Du vill ju ha en spelupplevelse som är rolig och som kan återupprepa.
Ja, visst.
Vi pratade lite grann om olika typer av finansiering och Steam. Mm. Skulle säga, hur har Steam förändrat?
Alltså det har ju hänt ett antal saker de senaste åren som har... Mina kompisar i USA gillar att använda ordet demokratiserat spelutveckling.
Ja.
Steam är en av de App Store. Apples App Store är en annan.
Ja.
Just som har mer eller mindre tagit bort barriärerna för små utvecklare att sälja sina spel globalt.
Mm.
Och det är skitcoolt. För att det gör ju att indieutvecklare kan egentligen utan ekonomisk insats släppa en produkt för världsmarknaden. Mm. Du pratade lite i början här om just team och sånt.
Ja.
Det finns några av de mest intressantaste historierna inom spelbranschen tycker jag är de här tokstollarna som jobbar på sängkammaren i 4 år.
Yeah.
Och Minecraft är ju en av dem. Liksom. Ja. Han jobbar ett antal år på det här spelet och så släpper han det. Han måste ju ha liksom haft pengar till att köpa mat, men det är liksom allt som behövs. För en dator har alla, mer eller mindre.
Han jobbade väl på King i början? Så
han hade väl han slutade på King. Och, ja, han hade väl samlat ihop lite pengar så han kunde spendera några år.
Mm.
Och levde billigt. Och det där dyker upp ett antal gånger per år. Senaste 2 spelen, Undertale och Stardew Valley på Steam, bägge 2. Som har sålt över 1 miljon ex, bägge 2. Mm. Och liksom gjort av en person. Oj. Som har jobbat hemma i 4 år utan...
Bara vatten och bröd.
Bara vatten och unga människor som jag inte tror har någon tidigare bakgrund i spelbranschen heller.
Mm.
Så att det är liksom helt otränade.
Ja.
Och fortfarande kan de nå ut i en världsmarknad och sälja miljontals kopior av sina spel. Och Undertale tror jag har gjort i någon sån här RPG-maker, någon sån här spelskaparverktyg också.
Hm.
Så,
vi får släppa Awesome Thorpe Run på Steam. Ett jättedåligt spel som vi gjorde på en Agical Duck.
Nej, man blir så inspirerad av liksom att det går. Och det gick, alltså, det har ju aldrig gått förut.
Nej.
Som utvecklingen är så låter det nästan som att om några år då kommer alla våra jobb att ersätta av robotar utom spelutvecklare och spelare. Mm. Så alla sitter och utvecklar spel och spelar spel.
Jo, men det är så. Förut höll alla på med ett litet manus. På den, vet du, så här, ja, men jag håller på att skriva en bok.
Ah.
Men nu kommer det bli så här, jag håller på att skapa ett spel. Ah. Så har vi liksom 1 miljon variant på Flappy Bird. Liksom.
Ja, jag måste göra ett spel.
Men Flappy Bird var ju också...
Det är helt fantastiskt.
Det är tramsspel. Ja. Alltså, jag tycker det är fenomenalt. Det gör exakt vad du försöker göra och du gör det perfekt.
Ja.
Men det är ju en produkt som är... Han har ju sagt det själv, han gjorde det på 2 dagar eller vad det nu var.
Mm.
Sådär. Och så släppte han det. Och sen så av någon anledning så gick det viralt.
Ja.
Och sen så har det förändrat hans liv för alltid.
Ja, jag förstår.
Förhoppningsvis till det bättre.
Ja.
Vi pratade lite om det här innan också, att jag hävdade att man måste ha en bra idé för att göra ett spel. Och du tyckte att man kan göra ett bra spel av en dålig idé också.
Ja, och jag vet inte hur mycket, alltså jag tycker om att säga det. För att idén är, många tror att idén är så himla viktig och värdefull.
Mm.
Men det är sällan den som avgör. Utan man kan ta en ganska dålig idé och så kan man göra någonting väldigt bra. För att det handlar om andra saker egentligen. Mm. Det handlar om utförandet framför allt. Och sen ska man ju ha tur.
Mm.
Att det hamnar i rätt händer.
Mm.
På något sätt. Och sen så bär det av. Därefter.
Mm. Ja, det känns ju fortfarande väldigt spännande tycker jag med spelutveckling. Jag vet inte, jag tror att det är den här hårda upplevelseorienteringen som jag tycker är så fantastisk. Hur du kan se hur det bara börjar glittra ögonen på någon som spelar ett bra spel.
Ja, visst är det kul.
Ja.
Ja.
Du får ju verkligen, alltså när du har utvecklat ett spel och det kommer händerna på någon, då får du ju se vad de tycker om det.
Ja, och det som spelutvecklare, bland de första gångerna man speltestar någonting innan man är säker på vad man har,
mm.
är bland det jobbigaste som finns.
Ja, det kan jag tänka.
Och det blir alltid illa. Nej, men de fattar aldrig det som man har tänkt. Liksom, de missar en grundförutsättning. Liksom, du kunde hoppa i det här spelet. De missar det så här. Jaha. Och så, så vill man inte vara in och påverka för mycket heller. För att då får man inte ut någon information av det. Utan man måste se dem lida. Så här, springer in i väggen. Springer in i den väggen. Springer in i den väggen. Så, här, så håller de på så i 5 minuter. Och till slut ger man upp. Liksom, nu kommer jag inte få något mer. De kommer inte lösa det själv. Mm. Annars kommer de på. De kanske ser någonting som gör att de förstår hur man hoppar. Och då är det information. Ja, bra. Då kanske vi kan förstärka den.
Mm.
Sånt. Men då måste man hjälpa dem. Så hjälper de med nya. Så kommer de vidare. Så är det nästa samma sak igen. Och det är bara en plåga. Ingen har roligt.
Även ibland så kommer du till en sån tillfälle i ett spel. Där du inte vet hur du ska komma vidare.
Ja.
Och de är ju... Alltså, jag vet hur många gånger jag har slitit mitt hår i äventyrsspel. Hur tar man sig vidare härifrån? Men då är det meningen ska vara lite klurigt. Men det får inte vara för klurigt.
Ja, och det är ju...
Då finns det ju walkthroughs på internet.
Ja, det är ju en fråga till. Men det är ju inte, det har ju hänt jättemycket i speldesign. Alltså förut var det okej när det hände.
Ja.
Men idag är inte det okej.
Nej, jag skulle säga att det är ett skifte där.
Ja, och det finns ju bättre eller sämre sätt att lösa det på. Mm. I Monk Island Remaken tycker jag det är ganska bra på. Med, du kan trycka på X, hålla in X tror jag man ska göra. Mm. Och så får du en hint.
Ja.
Mm. Liksom, som kollade på, okej, vad är man i spelet? Vad behöver de göra härnäst? Och sen så ger de en hint som är bara lite tips.
Ja.
Mm. Och sen så trycker man igen och får man lite mer. Och så, tills den säger exakt, plocka upp det objektet.
Ja,
och så tror jag man fick någon achievement om man inte använder det genom hela spelet.
Ja, ja.
Så det är ändå någon reward för att
det är man... som att spela på hardcore eller något.
Ja, men lite så. För det är ingen som är okej med att...
Nej, inte sitta och plåga.
Så. Sitta och plåga sitt timtal som man gjorde själv när man var liten. Ja. Och är glad för det, men nej.
Jag tror att det fanns någon lärdom i det.
Jag vet faktiskt inte. Det är det som är så konstigt. För att samtidigt tycker man att de var fantastiska, de spelen.
Ja.
Mm.
Jo,
det är väl att det är så, det är väl lite av baksidan av att det finns sånt överflöd med spel nu också.
Ja.
Man har inte tid att sitta där med det där. Då hade man de här spelen liksom.
Ja. Man hade ett spel.
Då kunde man spela dem till leda.
Ja. Jag kommer ihåg, vad hette de här? Sam & Max, Day of the Tentacle och alla sådana där.
Ja, de var bra.
Ja.
Och så... jag kommer ihåg att spela Day of the Tentacle på skolans datorsal.
Mm.
Där hade vi en annan mekanik för hur vi... Då var det, spelade vi fyra pers på varsin dator samtidigt. Och alla var på samma ställe i spelet. Så satt man och klurade och sen till slut var det någon som sa, nu har jag kommit vidare.
Mm.
Då slutade den personen spela. Och så gick han och glota på de andra. Och liksom gav tips då.
Den första instansen av grief players.
Ja, men det var ändå liksom en hjälp. För att till slut då, den sista stackaren som inte löste det här och fick känna sig dum när det stod tre pers bakom.
Ja.
Så gav man, ja men du är i fel rum. Sådär.
Ja.
Fokusera inte här, okej.
Okay. Kan man skriva att det var multiplayer då, ett till
fyra? Ja, men det var ju, precis. Det är ju liksom, det är ju ett socialt spelande som... Mm. Men det var inte tänkt att spela så. Men det blev bättre av det, tycker jag.
Absolut. Ja, alla PK- och klickaspel var ju bättre om man spelade dem ihop.
Ja.
Mycket roligare.
De var ju jättesvåra annars. Liksom.
Ja.
Och ologiska.
Ja, det var inte, precis. Det var inte så här jättelogiska lösningar på någonting.
Så var man inte någon duktig på engelska heller.
Eat så. Door. Ja, det var det man skulle göra där.
Jag kommer ihåg.
Rubber chicken with a pulley in the middle. Eller?
Ja.
Mitt favorit Monk Island-pussel, eller det som jag hatade mest, var att man skulle skriva på en stor mutter. Skulle man öppna en stor mutter som var fast så här. Då skulle man ha den där apan som man hade inventerat.
Ja.
Så man kunde ha en monkey wrench.
Ja.
Jag visste inte vad det betydde.
Jag vet inte hur jag kom vidare. Men jag kommer ihåg det också nu när du säger det. Om jag frågade någon kompis. Eller om jag bara testade rubbet som man gjorde helt till slut.
Men idag skulle man googla.
Ja. Jo, så spelar min son.
Ja.
Det första spelet som han spelade igenom. Då googlade han väldigt mycket. Sen googlar jag mindre och mindre, men det är olika googlingstätt. Men jag har också tänkt på det. Så här, hur mycket måste du googla för att spela ditt spel?
Ja.
Jag skulle säga att det är ett ganska dåligt betyg och du måste googla hela tiden.
Ja, man kan tycka det, men jag tycker så, men jag har fel.
Okej.
eller jag vet, jag tycker det där är jättekonstigt. Minecraft är mitt go-to-exempel.
Ja, ja, ja.
Det går inte att spela, eller nu kanske det gör det, men det gick inte att spela utan att ha en Wikipedia bredvid.
Nej,
för att då kunde du inte veta vad du skulle kunna crafta.
Det
du kunde väl experimentera, men nej, inte rimligtvis kunde du ta det någonstans i spelet utan att titta på någonstans.
Nej, jag håller med, det är olika typer av spelupplevelser.
Ja, men varför är det okej? Jag vet inte. Jag är för gammal speldesigner för att kunna acceptera att det där är...
Ja, ja.
Du menar man skulle vävt in det?
Jag skulle, det var första jag hade tagit ur mig om jag... hamnade på Minecraft i det, när det var i det stadiet. Och jag hade förstört det säkert.
Ja, det kanske. Nu finns ju en hel community som är mer eller mindre offline, så att säga. Hur man ska uttrycka det. Men alltså, det finns ju böcker om Minecraft som du kan läsa. Ja. Och det här som inte är inne i spelet, så att säga.
Mm. Ja, men det är konstigt. För att det går ganska lätt att läsa speldesignmässigt. Men jag har intressanta sätt att lära ut de här recepten. Och...
Ja. Mm. Ja, det är fantastiskt mycket.
Om man vill bli spelutvecklare då? Var ska man börja?
Man ska börja med att göra spel. Det är det enklaste sättet att bli spelutvecklare.
För annars är du inte spelutvecklare. Annars utvecklar du någonting annat.
Nej, men det kanske är enkelt att säga och svårt att göra, men allt man behöver finns gratis på internet.
Ja. Det är bara att ladda ner Unity eller?
Man kan börja med att modda, kanske enklare. Ja, Unity kan man börja med, men då är det liksom vitt, blankt blad att börja på.
Okay.
Man, det finns bygga multiplayerbanor till något spel. Man, alltså, ta ditt favoritspel som har modstöd och sen så börjar man matcha med det. Och, Steam har ju gjort det också, byggt in modstöd i plattformen så att du har Steam Workshop. Civilization har liksom miljarder olika, du kan bygga ett nytt, en ny civilisation eller göra en spelbar bana. Eller
det,
vad som
det, nu när du säger det, jag har gjort det med Quake.
Ja.
Och jag tror att Quake World eller sånt där skulle göra en egen bana, hade jag tänkt. Och jag började där och det skulle bli så sjukt bra bana. Gjorde
det världens bästa idé.
Ja, visst. Och sen så, jag började med en bana. Ja, det, så var det ungefär som en calzone blev. Det startade i mitten på din teleporter. Vump! Och sen så var det stort som en så här pizza, lite så här cirkulärt. Och det där var ju inte så jävla kul. Sprang runt där lite tag.
Spelade du med någon annan då?
Nej, men nästa bana som jag gjorde, då var jag lite mer noggrann. Drog upp, då skulle jag göra, jobba på Södersjukhuset då. Och då ska jag göra hela SÖS.
Oh.
I Quake eller Doom.
Jättebra, ta en verklig miljö och göra en deathmatch.
Ja, och skriva deathmatch. Och så jag satte upp dem där. Och sen så var jag klar med hela entréplan. Förutom alla liksom, rum och salar. Och då bara, nu kör vi liksom så här. Så sa jag till min kompis, bara, nu kör vi. Och sen så fick igång den där. Och liksom, den kompilerade och allting. Och liksom hittade banan och vi liksom kunde skriva in den. Och så hoppade vi in, så teleportade vi in. Och sen så hade jag missförstått hur det var. Så att jag hade liksom alla korridorer och sånt, det var liksom ett rum. Så jag kunde, vi kunde inte ta oss mellan rummen eller någonting. Så jag hade väggar överallt. Och så någonstans där. Och jag hade lagt ett timmatal på det där.
Ja.
Då blev jag så här, jaha, okej, okay, maybe not for me.
Rätt väg, du skulle ha fortsatt.
Ja.
Ja, jag har ju börjat nosa lite på Unreal. Jag har gjort ett voice pack till XCOM, till första XCOM faktiskt.
Nice.
Fast det är inte releasat. Men
det kanske blir skitstort.
Det är tips nummer två, släpp skiten.
Ja.
För att det får en sån här positiv reinforcement-effekt av att släppa saker. För att det är alltid någon stackare som landar ner det.
Mm.
Och så ger han dig någon feedback. Positiv eller inte.
Det här är som Flappy Bird. Och du vet inte om du tycker han tycker det är bra eller dåligt.
Som antingen sparar dig till att, ja, det sparar dig förhoppningsvis till att göra mer. Fixa någonting på det. Gör det lite bättre. Gör något nytt. Man blir inspirerad liksom, av att andra testar på det man gör. Det där är någonting som jag önskar att jag var bättre på, för att och släppa saker, göra saker mer ofördiga, släppa det, få ut det. Och du kanske får reda på att det var en dålig idé, fine. Bättre att du får reda på det tidigt.
Ja, visst. Du behöver kunna hantera det, men jag håller med liksom, att få ut någonting i händerna på någon annan, se deras reaktion.
Ja.
Förhoppningsvis.
Man blir ju bättre. Det är så man blir bättre, för att du kan inte bedöma själv om det är bra. Till någon större grad. Så att allt man behöver finns för att göra, men det kräver ju en enorm självdisciplin och liksom lära sig något nytt själv.
Ja, det gör det.
Så att hitta fler folk som gör det är ju bra, och gör saker tillsammans med dem. Det är bra. Sen lite beroende på liksom, hur gammal man är och vad man har för sitt liv. Spelskolorna i Sverige är jättebra.
Mm-hmm.
Världsbäst nästan.
Mm.
Ja, de är säkert världsbäst. De här YH-utbildningarna, det finns tre i Sverige. Playground Squad, Future Games och Game Assembly. Så Falun, Stockholm, Malmö. Tvååriga utbildningar med runt 6 månaders praktik på ett företag. Jag vet inte hur bra utbildningarna i sig är. Det spelar egentligen ingen roll från mitt perspektiv, utan det handlar om att det tar liksom 20 stycken passionerade spelutvecklare wannabes och sätter dem i samma rum, och så får de göra en massa projekt tillsammans. Jobba ihop, göra spel ihop. Det är jättebra.
Min erfarenhet av den här IH-utbildningen är att de är väldigt bra, för de är väldigt hands-on.
Ja.
Du tar det liksom från en punkt och till punkten är, när till punkten är nästan alltid någonting som du dit vill du.
Ja, vi är ju 3 pers på våra team.
Ja.
Det är jag och så Mattias Snygg som är grafiker. Då. Jag är programmerare och designer och Mattias är grafiker och designer. Så vi startar ju Villa Gorilla, som är vårt företag, för att göra våra första spel, Pinball Stories. Efter ett tag så upptäckte vi att okej, vi vill ha mer värld. Mm. Vi vill ha ett större spel än vi hade tänkt ursprungligen. Vi kommer behöva någon som en level designer.
Ja.
Så då var vi och pratade med Playgrounds Board just. Och liksom talade om vilka vi var och visade vad vi hade allt och sånt. Mm. Och då var de intresserade. Och sen så fick vi då en person därifrån som heter Linus som valde att göra sin praktik hos oss. Mm. Och då var det 6 månader som han var hos oss. Och det är ju liksom studiemedelsfinansierat.
Ja. Ja.
Så att vi har alltså någon som mer eller mindre provanställning 6 månader. Det är ju hur mycket värt som helst.
Absolut, både för er och för honom. Eller
ja,
henne.
Ja, även om inte det skulle funka så förhoppningsvis så har han...
Ja.
Han har fått jobba 6 månader på en spelstudio.
Mm. Ja.
Och alla spelstudios i Sverige nyttjar ju det här.
Mm.
Vissa andra missbrukare också. För att det går ju att använda som gratis arbetskraft också.
Just det, jo.
Så det får man väl se till så att man inte hamnar i en sån sits. Men, men det funkar väldigt, väldigt bra. Jag tror den största delen av nya spelutvecklare i Sverige kommer från de här spelskolorna. Mm. Programmerare möjligtvis kommer också från universiteten. För de har...
Ja.
Ibland kan det vara mindre viktigt på just för programmering att man är liksom så spel. Det finns så många programmeringsprogram som behöver lösas som behöver matematiker eller systembyggare som inte är riktigt lika spelfokuserade kanske.
Ja, jag tänkte att vi inte skulle sammanfatta det här idag som jag brukar vilja göra. Jag tyckte att den här avslutande...
Det var så klint och strukturerat.
Ja, och framförallt så gillar jag den här avslutningen. Hur det känns som det finns en öppen dörr för vem som helst har blivit spelutvecklare på något sätt. I stort eller smått.
Bara jag spel.
Ja, exakt. Så att vi kanske ska avsluta med ett kort kommando.
Absolut.
Hur fan gjorde du det där?
Har du något?
Jag har ett kort kommando. Mm. Windows-knappen och M för att minimera alla. Det är som en boss key på Windows.
Mm-hmm. Det är bra. Varje dag.
Ja. När den. Mm. När man vill ha ett cleant liksom.
När man har för mycket fönster öppet.
Ja. Yep.
Jag har en förlängning på den också.
Mm.
Sen när man har gjort det så har man ofta massa Explorer-fönster öppna. Mm-hmm. Så då högerklickar man på den stacken och trycker close.
Ah.
För de vill man för det mesta inte ha kvar.
Nej.
De är för många för att man inte vill ha.
Jag har ett Emacs-kommando. Ctrl-X, Ctrl-V för att spara i Emacs.
Jaså?
Ja.
Ja, det är bra att kunna spara.
det är
ett bra tips.
Jens då, har du något?
Ja, det var svårt. Men jag använder ju Visual Studio. Jag programmerar ju. Jag använder Visual Studio för att programmera. De har tagit bort det.
Mm-hmm.
Men man kan installera en plugin för att återställa det. Record Macro, Ctrl-Shift-R tror jag det är, om det är Ctrl-Alt.
Ctrl-Shift-R.
Mm. Det är alltså en keystroke recorder.
Snygga upp,
ja. Vad svårt att beskriva. Man har en lång, många rader kod, en lång switch-sats som gör massa saker. Och så upptäcker man att okej, jag ska göra in en break i alla de här.
Mm.
Så rekord och så gör man det på en rad.
Ah, ja, ja.
Och så går man ner med cursorn till nästa rad och sen slutar man och så play. Och så play. Så,
jag förstår.
Så fixar man allt.
Ja.
Mm. Hur får man kontakt med oss då?
Man använder fax.
Ja, men du försöker alltid den där. Den börjar bli gammal nu, Ola.
Jag vill ha en fax ju.
Ja, men då får vi köpa en fax då.
Ja, vad bra. Och då kan man använda fax. Men tills vidare
ja.
Så är det Twitter som gäller väl.
Mm.
Och våran podcast heter @vag_74.
Ja.
Du heter Tobbe Anderberg.
Ja.
Och jag heter Elnestam.
Ja. Och Jens? Kanske finns på Twitter?
Jag finns också på Twitter. Jens Andersson heter jag. Min Twitter är lörd med 2 L i början. Eller så kan man e-maila jens@collectingsmiles.com.
Collecting Smiles, det är också ditt företag.
Collecting Smiles är mitt egna företag.
Så jag har 2 företag just nu?
Jag har 2 företag just nu. Villa Gorilla är vårt indieföretag. Vi vill inte... Collecting Smiles var ju mitt.
Mm.
Och sen skulle ju Mattias komma med. Då vill vi inte ha ett...
Nej.
Han vill ju inte hoppa på mitt företag.
Nej.
Så startar vi ett nytt.
Det var vettigt tycker jag.
Ja.
Om man vill spela ert spel då? Kan man göra det
då
redan nu?
Då får man vänta.
Hur länge måste man vänta då?
Ja, du, säg det.
Tills det är klart.
Tills det är klart. Ja, nej, men vi får se. Vi hoppar nästa år, tror jag. Vi skjuter tidigt, hoppningsvis nästa år.
Har du minst 18 månader på
Pinball här, ja. Stories.
Pinball Stories.
Ska man hålla utkik efter.
Till
om inte annat så kommer vi göra fett med reklam för det när det är väldigt släppt.
Ja.
På den här podden.
Det är jättebra idé. Kan ni få.
Och sen så tycker jag att Ola och jag ska fixa ihop att vi åker och provspelar.
Ja. Ni får jättegärna komma och speltesta.
Ja.
Vi försöker som sagt ha speltestning varje vecka.
Coolt, det vill jag göra.
Mm.
Ja.
Jonne vill säkert följa med.
Det tror jag då. Då tackar vi Jens som ville komma hit och prata med oss.
Tack, tack.
Och alla våra lyssnare.
Mm. Tack så mycket.
Vi hörs om 2 veckor.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Hej då.